Hej och välkomna till podden Snärts podcast. Rickard här.
Och det var Anton.
Och idag har vi återbesök av
Petter.
Yes. Och samt så är Johan tyvärr sjuk.
Ja, tyvärr kunde Johan vara med.
Amen.
Men det som är speciellt nu är att förra gången vi intervjuade dig, då var ju Anton, du var ju sjuk då, eller vad var det?
Ja, då var jag sjuk så jag smittat Johan, bara det. Jag smittat honom ett år efter
ja,
nu.
Ja. Då lidde jag riktigt till
nu. Ja, visst. Ja.
Ja, nej, men jag får säga jätteroligt att du ville komma tillbaka.
Ja, ja, jättekul.
Väldigt trevligt att vara här igen.
Mm.
Yes.
Yes. Men ska vi börja som i vanlig ordning?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Vill du börja, Anton?
Ja, nej men. Nej men, jag har ju varit lite småtrött de här senaste dagarna. Och lite småsteg. Jag tror det kan vara kalla vädret som helt plötsligt kom. Så jag bara legat hemma i soffan och grått på film typ. Ja. Inte mer än så.
Okej, ja. Jag har faktiskt varit i London. I England.
Kul.
Var min tredje gång faktiskt. Och där var det faktiskt varmare än det här.
Det hoppas jag.
Ja. Nej, men de går lite snabb före det England.
Mm.
Så när det var snö och vinter här, då var det alldeles fint, blommigt och drönt där borta och varmt.
Det låter väldigt skönt.
Ja, men det var roligt. Men det är skönt att vara hemma igen.
Härligt.
Vad har du varit med om sist då?
Ja, senaste dagarna har jag varit iväg med massa ungdomar på konfirmandläger.
Ja, se där.
Så att det har inte varit lugnt, det minsta. Det har varit mycket jobb och långa dagar och väldigt roligt. Så att idag är jag både trött och glad. Härlig känsla.
Jag har ju också varit på konfirmationsläger en gång i tiden.
Okej.
Och jag minns att jag var väldigt äventyrlig när jag var i den åldern. Så jag bestämde mig för att gå och utforska själv. Bort ifrån den här gården man var på. I väldigt, väldigt många timmar. Vilket var jättedumt. Så när jag kom tillbaks, då var det ju polis och allting. Oj, där liksom. Jag hade varit borta. Jag trodde jag hade varit borta i typ en timme. Men jag hade varit borta i typ 5 timmar liksom.
Då blev de nog ganska oroliga.
De var väldigt oroliga. Men jag var lite så här tankspridd när jag var tonåring.
Men får jag fråga, vad hamnade du någonstans då? Eller vad upptäckte du då? Eller?
Nej, det var massa smågårdar jag tyckte var jätteintressant. Som var så här övergivna typ. Så jag gick runt där och utforskade. Och när jag kom tillbaks då var det ett jävla liv liksom. Ja. I alla fall, man gör dumma saker när man är ung. Ja, Petter, nu när du är här igen så tänkte vi fortsätta lite, om man säger del 2 då. Och för att undvika repetition på frågor så tänkte vi fråga lite mer kanske om samhällsfrågor och liksom i samband med kyrkan då, Svenska kyrkan. Jag sätter igång lite då, men
får jag bara fråga dig en sak, Petter?
Ja, visst, det går bra. Inte säkert jag kan svara så bra, men
Vad har du gjort av din prästtrad?
Ja, den har jag hemma. Det är inte alltid, hade jag på den sist eller?
Du hade det och jag förstod att det var, den fick man ha på liksom.
Jo, men som präst så får man ju alltid ha på sig sin prästskjorta och krage. För att påminna både sig själv och visa andra om sitt uppdrag då. Men det är inte alltid så att jag har på mig den, ska jag säga. Det är lite från dag till dag.
Men får man göra så då?
Så får man göra, absolut. Präst är jag ändå, men prästkragen handlar ju om att tydliggöra och visa för andra att man är präst. Det kan ju vara både någonting positivt i det, att det blir enklare för andra att förstå att här är en präst som jag kan gå fram och kanske fråga någonting. Men ibland så kan det också vara, kan man känna lite att den där prästkragen skapar lite avstånd. Folk blir lite spända och nervösa, och ibland kan det kännas mer naturligt att umgås utan den på. Men idag, det var inte därför jag inte tog på mig den idag. Idag har jag varit på förmiddagen med min bil som behövde bärgas och komma till verkstaden.
Ja.
Alltså du har inte den när du, så att bärgaren inte ska...
Jo. Det kan man ha, mycket väl. Men jag tänkte inte på det. Jag fick lite bråttom med att försöka hitta en lösning för bilen.
Ja.
Okay, ja.
Så det fanns inga stora tankar bakom det här beslutet.
Nej,
idag,
okay. Att inte komma med. Okay. Ha, tack.
Jag tänkte, om jag minns det, när jag lyssnade på förra podcasten vi gjorde, så berättade du att du var gift, va?
Jag är gift,
ja,
stämmer. Amen. Har fyra barn.
Härligt. Och det leder lite till min första fråga. Vad tycker du om giftermål och förhållande i allmänhet i nu vårt moderna samhälle? Mm. Särskilt giftermål då. Liksom. Mm.
Jag tycker det är härligt med giftermål. Härligt... att få viga, det är ju något jag gör i mitt arbete då som präst, att jag viger par till vi kallar för äktenskap. Som ju är en idé om att hålla ihop tills döden skiljer en åt. Mm. Även om det kanske är långt ifrån alltid som att det blir så i verkligheten. Men i alla fall så man tänker sig när man går in i ett äktenskap då. Så att det är någonting som jag får göra i mitt arbete och som är väldigt härligt. Det är härligt att få se två människors glädje och lycka över varandra och vilja att liksom finnas till för varandra i både enklare och svårare perioder av livet. Mm. Och sen så tycker jag ju jättemycket om mitt eget äktenskap. Jag och Karin har varit gifta i, 2005. Vad blir det då? Det är nästan 20 år.
Mm.
Så att jag tycker mycket om relationer och äktenskap i allmänhet. Ja. Även om det såklart kan se väldigt olika ut. Och det kan ju också finnas tillfällen när en relation inte längre funkar på ett sånt sätt att man mår bra i den. Och där man kanske inte kan fortsätta. Antingen behöver man hitta sätt att utvecklas i relationen. Eller så kanske man inte kan fortsätta leva tillsammans.
Precis. Och det jag tänker är liksom... Det jag ser som giftermål är det ultimata. Liksom då det är det ultimata. Det är högst upp liksom pinnacle av allting. Om man säger så. Att säga att du har varit tillsammans... under en tid då liksom förlovade och gått igenom då giftermål, det känner jag är liksom att nu har vi bestämt oss att vi vill leva resten av livet ut tillsammans.
Mm. Mm.
Och jag vet inte, det känns som du säger, ibland det funkar inte alltid. Och det är bara så det är, man kanske växer isär, man kanske... Men känner du någonstans att om man bestämmer sig för att gifta sig, att det ändå är något... Känner du att folk ibland kanske ger upp för rätt?
Mm. Ja, det kan jag känna ibland, att människor... ger upp för lätt, samtidigt som ofta när man pratar mer med de personerna och sätter sig in mer i situationen så inser man oftast att det nog inte var så lätt. Men jag kunde önska att fler försökte mer och under längre tid, även när man har varit med om svåra saker i sin relation. Att hitta tillbaka och hitta sätt att kunna fortsätta. Jag tror att många skulle kunna må bra av det och ja, vara glada för att de gjorde så. Men det är inte sagt att det är enkelt. Men jag tror ja, om du frågar vad jag känner utan att vara någon expert på det,
ja, så absolut.
Är min känsla att det skulle ganska många par vara glada för om de lyckades med.
Mm.
Och det tar sin tid och det är svårt och då kan det vara så om man har varit med om någonting jobbigt i sin relation och man börjar tvivla på att man kan hitta vägen framåt, så kanske man inte känner att man klarar av att ta den tid och de, ja, pröva de vägar framåt som kanske är nödvändigt, och då blir det ofta för svårt.
Precis, för i min värld så handlar giftermålet också om uppoffringar, liksom.
Mm.
Alltså, nu är jag och hon ett, kanske.
Mm.
Och då är verkligheten så, enligt mig, att då får man göra lite uppoffringar för varandra, tänker jag.
Ja, en relation där man inte gör uppoffringar för varandra, den tror jag inte kan vara särskilt länge. För det kommer att uppstå situationer där man behöver prioritera om, eller där man den ena behöver bära mer och så vidare. Så det, vill man leva länge tillsammans, då måste man vara beredd att göra uppoffringar. Så att så är det. Samtidigt så kan man ju alltid vända på allting. Man kan säga att lika mycket som en del kanske skulle ha kunnat kämpa mer för sin relation.
Mm.
Ofta kanske man har svårt att prata på ett sätt så att man förstår varandra och vad det är som egentligen är jobbigt för den ena eller den andra. Om man lyckas hitta ett sätt att öppet prata med varandra, förklara vad det är man längtar efter eller tycker är jobbigt i relationen, så har man i alla fall, tror jag, bättre förutsättningar att göra ett välgrundat beslut om man ska försöka fortsätta eller om man kanske måste bryta upp.
Mm.
Men man kan också vända på allting och säga att det är nog också så att en del stannar för länge i en relation där man inte alls mår bra.
Precis, och det kan ju också, om det verkligen inte funkar bra och liksom man ändå bestämmer sig för att stanna kvar, det kan ju utvecklas till något mer destruktivt också i slutändan.
Precis.
Anledningen till att jag frågar där är, för många år sedan så var jag som volontär i Nepal i Asien.
Mm.
Och där är de ju verkligen så här att giftermål och det är ju, det gäller ju verkligen livet ut där.
Mm.
Skilsmässa är verkligen inte på tal.
Okay.
Och det är ju på våg både gott och ont, tänker jag.
Mm. Jo, när man har en sån mer självklar utgångspunkt att om man gifter sig så varar det livet ut. Då har man ju det till hjälp att när det kommer svåra situationer så blir det inte den första tanken kanske att nu ska jag sticka härifrån. Utan den första tanken kanske då blir, hur löser vi det här tillsammans? I alla fall i bästa fall.
Mm. Och det här leder till en liten uppföljningsfråga liksom.
Okay.
Om du har någon, jag vet inte om, vet du, vad kommer det här med vigselringen ifrån?
Just
vet
det.
Du historien om den?
Det var en svår och bra fråga. Det borde jag förmodligen veta. Det jag tror mig veta är att det här med vigselring, den traditionen är ju inte specifik för den kristna religionen eller traditionen, utan den fanns så vitt jag minns med i antiken. Och jag skulle tro att den har funnits i mänskliga traditioner runt om i världen under väldigt, väldigt lång tid, om jag kommer ihåg rätt. Men jag kan inte minnas mer exakt hur det kommer sig och sådär. Tyvärr.
Nej.
Jag får leta upp det, så får jag komma på tredje.
Ja, där har vi. Så, som sagt, jag snackar ju lite, alltså, ett helt annat ämne nu. Många lever ju idag på sociala medier och lägger upp allting och så liksom. Och jag undrade lite liksom, sociala medier kan ju vara väldigt bra verktyg liksom för att sprida evenemang och så. Men jag känner också att det har ju skapat ett begär att alltid synas eller höras var man än är liksom. Har du liksom någon tanke så om det?
Nej, men jag tänker väl ungefär på samma sätt. Jag är i grunden rätt positiv till teknisk utveckling och tycker det är intressant och spännande. Och jag tycker sociala medier ger oss väldigt mycket verktyg för att hålla kontakt med människor, bevara minnen och kommunicera på parallella metoder. Som jag tycker är rätt fantastiskt ibland när det funkar bra. Men sen är det ju precis som du säger att det kan skapa väldigt mycket känslor av hets och stress. Ja. Kring att man både vill synas själv men också vill hålla sig uppdaterad med vad alla andra hela tiden säger om allting. Och det är klart att det är nog inte lätt för någon hjärna att orka med det för mycket. Så det gäller verkligen att både själv fundera och kanske tillsammans i samhället hitta bra rutiner, en bra kultur kring hur vi använder sociala medier. Mm.
Är du själv mycket ute på?
Ja, jag är inte lika mycket som kanske. Jag vet inte mycket, det är svårt att värdera hur mycket jag är, men jag använder sociala medier, Facebook ganska mycket, WhatsApp lite grann, Twitter inte så mycket, jag försökte en gång men det var för kort, jag behöver mer ord på mig tror jag för att kunna formulera vad jag tänker. Men Facebook använder jag ganska mycket, men jag är inte lika, jag känner att de senaste kanske 3 åren gör jag mycket mer sällsynt inlägg själv och tittar inte heller lika mycket på vad alla skriver om allting.
Nej, precis. Och det har ju gjorts en studie nu också att många har blivit mer aggressiva på sociala medier de senaste åren, vilket är väldigt tråkigt. Tyvärr, man tycker och säger exakt utan någon, för att man sitter bakom en skärm, liksom, skydda bakom en skärm, vad nu det är. Liksom.
Jo, nej, jag är med lite föreningsliv och sådär som också använder sociala medier och där man då använder det till att kunna kommunicera internt och externt med människor. Och det är något som vi drog slutsatser kring ganska tidigt, att man behöver tänka noga över hur man uttrycker sig. För på sociala medier så har man ju inte hjälp av kroppsspråk.
Nej.
Du kan inte använda din blick eller liksom dina händer eller kroppen för att visa, för att nyansera det du säger eller för att liksom skapa en relation med den du pratar med. Och det tror jag är en av de svåraste sakerna för många människor, att hitta en bra balans i det man skriver. Så då bör man tänka extra noga på att inte uttrycka sig aggressivt, att uttrycka sig balanserat, att inte lägga in halvt dolda antydningar om det ena eller det andra som väldigt lätt kan missuppfattas och människor blir ledsna och arga på, så är cirkusen väldigt snart igång.
Ja, eller hur?
Och vi har också infört i de sociala kanaler som jag ansvarar för, så får man faktiskt inte skriva vad som helst.
Nej.
Man behöver kunna lite grann försöka hålla sig till ämne. Man får inte göra personpåhopp eller uttrycka sig nedsättande av människor. Och det tycker jag hjälper, och det är bra både för, det är helt nödvändigt för den som ansvarar för en sån här kanal tror jag. Men det också det gör att de som är med, de mår bättre. Det verkar som det blir roligare liksom samtal om man kan
precis.
Ha det på det sättet.
Ja. Och det här egentligen, det man jag kunna uppföra sig och så även på internet, det tycker man borde vara liksom det sådana grunder man borde man ha med sig som barndom. Alltså,
ja.
Alltså bemöt andra som du själv vill bli bemöt, liksom, tänker jag.
Men... Jesus kan vara en bra vägledare också på internet, absolut.
Ja, precis. Ja, men så... Ja.
Och det finns inte de här som sagt då med när man, som man har när man träffas i ett rum så här, det kan ju bli ganska hetskt också när man inte när man är utanför sociala medier. Ja. Det kan ju bli väldigt otrevligt och problemet med att man törstar efter, man hoppar från det ena till det andra, man har svårt att hålla fokus, det blir hets, det blir dålig stämning. Det kan ju inträffa även om man inte är på sociala medier. Men snurran blir väldigt snabb på sociala medier, för det finns inte de här mekanismerna som fångar upp och bromsar, utan det kan gå väldigt, väldigt fort och så spinner det iväg. Så att det där är ju jättesvårt. Kanske, man kan hoppas på det i alla fall, att de som nu växer upp med detta tidigare, även om det är ett problem i sig, och det finns studier på det också med barn som får svårt med fokus och svårt att hantera gåvan att ibland faktiskt få ha tråkigt för att de hela tiden kan kolla på det ena eller andra på sociala medier.
Exakt.
Så det finns stora negativa konsekvenser kanske med att barn tittar för mycket på detta. Men man kan också hoppas på att det blir en mer naturlig att man när man växer upp med det, till skillnad från mig som har kommit in i det mer i vuxen ålder, att man utvecklar mer naturliga sätt att umgås på ett mer sunt sätt. Jag vet inte om det kommer bli så, men man kan hoppas.
Ja, absolut. Ja, det hoppas jag också, absolut. Det var någon följdfråga, tack, så jag hade, men den flög bort riktigt. Ja. Men Rickard, har du något du vill?
Jag tänkte på det här med så att säga, vad tror du vad Gud säger om de här grejerna? Om det här med sociala, för det fanns ju inte förr, det är något som kommer nu. Vad tror du han säger om det? Eller?
Det är en ganska intressant fråga. För egentligen så om man tittar på kyrkans historia, det kan nog gälla religioner i allmänhet, så har ju ganska ofta företrädare för kyrkan varit väldigt negativa till teknisk utveckling. Och det är inte bara nu, utan det kan man se genom alla århundraden. Och särskilt de senaste 200 åren när det kommit väldigt mycket nyheter som tåg och järnväg och telefoner och sånt där. Det var ju otroliga protester mot detta från en del företrädare från kyrkan, högt uppsatta präster som kallade tåget och järnvägen för djävulens påfund, för att allting skulle gå alldeles för snabbt, men det var inte naturligt för människan att färdas med de här hastigheterna. Och nu idag så tänker vi knappt på det som en teknisk innovation, utan vi hoppas att tågen går i tid. Nej, men så att jag tänker inte så. Jag tänker att människan, Gud har skapat världen som jag tänker, och människan för att på något sätt ansvara och sköta om det som finns här så gott man kan. Det går inte alltid så bra, men det är i alla fall så jag tänker på det här uppdraget. Och i det ligger det i människans natur. Jag tror att det är oundvikligt, även om vi skulle önska det, så tror jag inte det går för människan att inte utveckla nya metoder, att utforska liksom gränsen för det möjliga. Och så fort vi sätter upp den gränsen så kommer människan, men ska vi inte ändå kolla om man kan göra så här istället? Jag tror det är helt lönlöst att försöka sätta stopp för det eller tänka att det inte är en del av upplägget. Det är så det är att vara människa, tror jag. Det är en väldigt viktig del av människans natur. Utan det vi behöver tänka på, det är hur Gud vill i så fall att vi ska använda detta. Och Anton sa ju de här orden förut som ungefär lät som det Jesus sa en gång om att gör så mot andra som du vill att människor ska göra mot dig. Och det tänker jag, det gäller ju oavsett vilka tekniska verktyg man har till sin hjälp. Att man ska använda det man har till att ta hand om jorden, stötta människor, vara glad, göra andra människor glada, trösta. Så tänker jag. Och det är ju väldigt svårt. Och vi lyckas inte så ofta som vi borde eller som vi hade hoppats. Men det är det jag tänker gäller. Och det är ingen idé att tänka att järnvägen är djävulens påfund. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är bara dumt att tänka så, tror jag.
Ja, men liksom att precis att vi, poängen är att vi ska utvecklas mer och mer. Vi ska hela tiden fast. Men grejen är att vi ska vara goda och snälla mot varandra när vi gör de här grejerna och inte liksom vara onda mot varandra. Så säga. Det låter ju ändå bra grej liksom.
Och det finns ju fruktansvärda exempel på hur sociala medier då väldigt snabbt kan omsätta ideologier som förtrycker människor till ja, men attentat, mord och så vidare på andra sidan jorden. Så det är ju, hastigheten blir så väldigt snabb med de här verktygen. Och andra sidan kan man ju vända på det och säga att lika snabbt som en ond tanke på ena sidan av jorden kan inspirera till ett våldsdåd på andra sidan, så kan ju tvärtom en väldigt god tanke och en tanke av omsorg kan inspirera till otroliga manifestationer och handlingar för gemensam omsorg helt enkelt.
Absolut. Absolut.
Det, så är det.
Ja. Jag tycker det är väldigt intressant. Du snackade om vad var du kallade de här personerna som inte tyckte om järnvägen. Och...
Ja, men det var ju, i det fallet så fanns det högt uppsatta präster, till exempel här på västkusten, som engagerade sig ganska starkt för att försöka förhindra den här innovationen. Det gick inte så bra, men så är det. Religiösa företrädare, kyrkliga företrädare, gäller ju alla frågor och jag menar ibland kan vi i historiens ljus se vilka som verkar ha varit på rätt eller fel sida av en situation, men det är klart när man står mitt i det så är det inte alltid så lätt att veta vad som är rätt och fel. Och inte ens alltid 100 år senare, utan det är ju så vi prövar oss fram, men kyrkans företrädare har ju ofta varit splittrade. Det gäller ju även andra typer av kunskaper som vi har förskaffat oss, till exempel förståelsen kring jordens utveckling. Det var ju länge så att kyrkan var väldigt låst vid en idé om hur gammal jorden var. Och då när man under 1800-talet framförallt fick övertydliga bevis på att jorden var betydligt äldre än så, så var det ju företrädare för kyrkan som försökte driva på för att det här skulle tystas. Och att man skulle hålla borta sanningen. De kanske inte tänkte att de gjorde så. De kanske tänkte att de gjorde någonting gott och så. Men i praktiken så försökte de ju fördröja sanningen och hindra en sann förståelse för hur världen hänger samman. Å andra sidan, för det där gör ju att många uppfattar kyrkan som en bromskloss när det gäller att förstå världen på ett rimligt sätt. Vilket det ligger en del i ibland. Samtidigt om man tittar på andra sidan, de här personerna som drev på för forskning och utveckling och vetenskapliga insikter, de var i lika hög grad ofta kyrkliga företrädare. Ledande vetenskapsmän under 1600, 1700, 1800-talet var ju väldigt ofta antingen präster eller starkt inspirerade av tron. Till exempel Carl von Linné.
Ja, jag tänker riktigt. Jag har ju skrivit och forskat lite så här på medieverkstaden om de här häxprocesserna på Tjörn. Känner du till dem? lite.
Jag känner ju till häxprocesserna och att de fanns också här i närheten. Ja. Men jag känner ju inte till detta alls så bra som jag skulle tro att du känner.
Ja, jag har ju fått lite fakta om det. Men det var ju precis som du säger. Mm. Det är alltså prästerna som... man märker ju att det var alltså kvinnor som var framförallt hade kunskap inom så här, medicin och liksom så som de såg som det stora hotet liksom. Och framförallt en kvinna ute på sjön som kallades för Malin Rut som tillverkade en slags preventivmedel kan man säga. Och det såg de ju som en riktig tabu liksom.
Mm.
Så hon blev ju anklagad för så här häxeri och så liksom. Nej, men det har varit väldigt intressant att läsa om och liksom forska om och så.
Det kan jag tänka mig.
Ja. Var det inte någon gubbe som var ute med några barn i en båt som sa någonting och sen hände eller annat. Kan du berätta den?
Ja, så hemskt. Vad hette han? Han hette han Mats eller något? Nej, jag minns inte helt namnet nu. Mm. Men han var en fiskare, en vanlig fiskare, helt vanlig fiskare som var ute i en båt och fiskade. Och så hade han med sig några unga liksom... Per hette han, just det, Per Mattsson, fiskaren Per Mattsson, och så var de ute och fiskade och så hade de några unga med sig, så var det ingen vind och så sa Per Mattsson då att ja, jag har en magisk pipa här och när jag blåser i den så kommer det vind. Och han sa ju det här på skoj, liksom.
Mm.
Och då när han blåste i den här så råkade det komma en liten vindpust då. Såklart. Och så blev det mer och mer vind och så lyckades de ta sig hem igen i land.
Mm.
Och det här blev ju världens skrierier, så han blev... anklagad för att vara en trollkarl som kunde kontrollera vindarna med hjälp av sin pipa då, och blev bränd på bål.
Eller vad hemskt.
Ja, amen. Det tror det var på den tiden.
Ja, och det är inte så länge sedan egentligen. Det är 400-500 år sedan.
400 år sedan, amen. Ja, men som sagt, jag ville följa upp med en annan fråga. Det är som sagt...
De svåra här... frågor idag.
Det har ju varit... religion kan ju vara absolut väldigt bra. Det betvivlar jag inte. Men det har ju också varit vissa människor som... vad ska man säga... har... utnyttjat religionen på ett sätt. Och det jag tänker på är till exempel ett känt fall här i Sverige då du är ju Helge Fossmo till exempel. Eller i USA Jim Jones och The People's Temple. Vad tror du gör att just sådana människor använder... varför dras till religion och använder religion som vapen? Det är en svår fråga, ja, jättesvår fråga, men liksom, har du någon tanke om liksom?
Ja. Det första jag vill säga ändå är nog ändå att människor är kapabla till att göra de mest fruktansvärda saker mot både naturen och mot andra människor. Det finns ju hur mycket exempel på som helst. Och det är någonting i människan som när det är som värst så är ju människan jag vet inte, det är svårt att uttrycka sig, men, ja, men som ett, det vildaste vilddjur.
Ja.
Det finns inget djur som kommer i närheten av hur djurisk, på ett negativt sätt, jag älskar djur ska jag säga, på ett negativt sätt som människan kan vara, när människan på ett utstuderat sätt använder sin makt till att förtrycka andra och göra andra helt väldigt, väldigt ont. Tyvärr så händer ju där också då, det händer ju både i och utanför kyrkan, i olika religioner och så vidare. Och tyvärr inte så sällan också då i kyrkan eller av människor med koppling till religiös tro och så. Varför det är så? Ja, jag tror att Karl Marx har rätt i någon mening. Karl Marx var ju filosof på 1800-talet som var väldigt kritisk mot religionen. Och jag tycker han kanske överdriver på en del sätt, men han skrev ju då att religionen är ett opium för människan.
Mm.
Och så religionen kan också vara väldigt mycket annat, och jag tror religionen oftast är någonting annat. Men religionen kan ibland bli som ett opium, det vill säga att religionen blir som en drog, där man när man går in i den på ett sånt sätt att man den blir en undanflykt från att ta ansvar, från att se världen så som den är, från att så som jag sa först, att ta ansvar för sina egna handlingar och för den gemenskap där man ingår i. Så istället så flyr man in i den här idén. Och det visar ju sig sen då att även kommunismen kunde bli en sådan
absolut,
religion. I
och absolut.
För sig. Men den faran finns i alla liksom idéstrukturer. Och även i religiösa och även i kyrkan. Det som också då händer kopplat till det är ju att några människor, enstaka individer och grupperingar av människor kan få extremt mycket makt i en sån situation. Det betyder både att de kan bli väldigt korrumperade av sin egen makt. Ibland tror jag inte de är medvetna om det ens, utan man drivs liksom i en social och psykologisk process där man hela tiden avståndet ökar mellan den som bärs fram och lyfts upp och får mer och mer makt. Och de andra som är liksom relaterade till den här personen. Och då blir risken för utnyttjanden och missbruk av makten. Mm. Både för att en har alldeles för mycket makt, men också för att de andra så att säga inte har den här kritiska blicken. Eller den här plattformen, utgångspunkten där de kan liksom ha makt att ifrågasätta på ett sunt sätt. Då i det så är det väldigt stor risk. Det händer ju inte allt.
Nej.
Oftast händer det ändå inte. Men ibland så kan det då hända de här fruktansvärda sakerna. Och ganska ofta kan det hämma överhuvudtaget människors utveckling. Även om det inte händer så fruktansvärda saker. Så det är inget bra sätt att använda religion på.
Nej.
Utan religion, när det inte hjälper oss att se världen som den är. När det inte hjälper oss att ta ansvar för våra egna och handlingar och för de gemenskaper där vi ingår, när det inte bidrar till människors känsla av frihet och lycka, då är det någonting som är fel.
Anledningen till att jag frågar det, jag tycker det är väldigt intressant hur liksom man kan ta alltså riktigt bara religion, det kan vara politik eller det kan vara vad som helst, men I det här fallet då, religion, att någonting som människor kan brinna så positivt för, det självklart, kan användas som ett sådant starkt vapen och att människorhet bara kan följa det helt blint på ett sätt, liksom. Jag tycker det är väldigt intressant och fascinerande. Liksom.
Jag håller med.
Ja. Yes.
Då det är bra, Petter.
Jag känner att jag svettas lite. Hur små kommer nästa fråga bli?
Jag brukar ha en luvjacka på mig. Jag tog faktiskt av mig den nu innan jag gick in här. För jag kände detta att det kommer bli starkt detta.
Jag ska ta en lite enklare fråga.
Skönt, tack.
Kan du berätta lite olika aktiviteter som finns inom kyrkan? Som i förra podden så berättade du om den här jouren, till exempel.
Samtalsjour.
Ja, precis. Mm. Finns det liknande sånt?
Mm. Jo, vi har ju väldigt mycket verksamheter i Svenska kyrkan i allmänhet, i Svenska kyrkan i Stenungsund och i andra samfund också som jag känner till. Så sker det ju väldigt mycket verksamheter, såklart. Som präst så har jag i första hand ansvar för gudstjänster. Inte bara söndagens gudstjänster utan även vigseln som vi pratade om innan. Begravningar har jag ju mycket, dop. Men sen har vi mycket sociala verksamheter i alla åldrar, för människor i alla åldrar. Vi har öppen förskola för de barn och hemmavarande föräldrar som vill komma ut och möta andra. Mm. Barn och mammor och pappor. Och nu har vi något som vi kallar för öppen förskola. Sen har vi fritidsverksamhet, kompis kallar vi det för. Mm. Där de lite större barnen efter skolan kan komma och ha ungefär som en fritidsgård. Fast med också lite andakt och lite samtal som förhoppningsvis kan göra att man reflekterar lite kring vem är jag och vad är min uppgift och vad kan Gud vilja. Kanske kan det vara till hjälp också när man möter den här världen av massa sociala medier som vi pratade om innan. Att bli lite mer grundad i sig själv. Och jag kan nog inte räkna upp alla verksamheter. Det tror jag inte vi har tid för. Men
nej, absolut.
Just idag, det är ju något som är viktigt för ganska många. Det är att vi i Ödsmål, där jag är mest, där har vi sopplunch på måndagar. Och då kommer ju framförallt äldre personer som vill träffa andra. Och äter en god, prisvärd soppa och har trevlig gemenskap. Mm. Och sen så har vi då som du nämnde den här samtalsverksamheten, dels genom jouren där man kan ringa in, man kanske inte vet vem man vill prata med, men man känner att jag behöver prata med någon, så ringer man till jouren och så hjälps vi åt, vi som är präster och diakoner i pastoratet, att möta alla som känner att de behöver samtal. Mm. Och sen som präst, och jag har varit här i snart 11 år, så de flesta, jag har ganska mycket samtal, och de flesta samtal som jag får, det är människor som kontaktar mig direkt. Mm. För att förmodligen för att vi har stött på varandra någon gång. Eller.
Jobbar ni någonting, har ni något samarbete så här, indirekt med psykiatrin? Alltså, om ni har stött på någon som mår väldigt dåligt, kan ni ta har ni något samarbete där, eller hur funkar det?
Inte vad jag känner till formellt samarbete, men jag tror att vi känner till varandra och försöker att just vara medvetna om vad vi kan och vad andra kan bättre. Och det tänker jag, det tror jag att många i psykiatrin också tänker att de vet vad deras mandat, deras uppgift och deras resurser kan räcka till för. Och sen så vet de att ibland så kan kyrkan fånga upp människor som psykiatrin kanske inte hinner, i alla fall inte, eller kan i alla fall inte helt och hållet hjälpa. Och det är ju många människor som har behov av psykiatrisk hjälp.
Ja, det är ju så.
Och ofta kan kyrkan vara ett komplement till psykiatrin. Sen finns det väldigt, väldigt många människor som inte behöver psykiatrisk hjälp, men som ändå kan behöva hjälp från kyrkan eller någon. Oftast så behöver det ju inte vara kyrkan. Oftast är det ju bara någon som kan lyssna och man inte känner sig så ensam, är det ju väldigt ofta.
Ja, det är väl jättefint. Det jag funderar på, jag har faktiskt ett exempel. Jag hade en nära vän för många år sedan som inte mådde så bra. Men som verkligen behövde psykiatrisk hjälp.
Mm. Mm.
Men problemet var där det att han istället då gick till sin kyrka och bad.
Mm. Mm.
Och istället tänkte då att jo, men jag får hjälp genom Gud då.
Mm. Mm.
Och sen gick det för lång tid innan de verkligen reagerade.
Mm. Mm.
Och liksom han fick rätt hjälp i fel tid.
Mm. Mm.
Så trodde liksom alltså ja, att det kan vara liksom det är jättefint att be och så, men att folk kanske kan tro att ibland, jo men att be löser saker när de egentligen behöver mer professionell hjälp.
Mm, mm. Jo, men det är ju ett, det är ju på sätt och vis ganska likt det vi pratade om förut, att när tron eller ens tankesystem eller idéer blir ett hinder för att möta de problem och ta den hjälp med de problem som jag egentligen behöver. Det är inte alltid så lätt att veta.
Nej,
varken för den enskilda eller för kyrkan eller för psykiatrin. Det är ju något, att vara människa är ju väldigt komplext.
Det är det.
Och det är ett ständigt utforskande. Men den här risken finns alltid att man använder det man kan. Jag kan be, tänker man. Och så använder man det istället för att kanske göra någonting som jag skulle behöva göra för att på riktigt och på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare hantera ett problem jag har.
Mm.
Så jag tror aldrig att bönen i sig är ett hinder.
Nej.
Men som allting som man kan göra vanemässigt kan bli ett hinder om man gör det istället för att se situationen som den är eller ta den hjälp man behöver.
Mm. Precis, det jag tänker att det är jättefint och så, men bara det blir att man ersätter det med den hjälpen man faktiskt behöver, tänker jag, kan vara en fara faktiskt, men...
Och man kan vända på det där också, för jag håller med dig 100% Anton, och jag har sett flera sådana situationer, och jag som präst försöker alltid tänka på det när jag möter någon. Är det verkligen mig den här personen ska prata med? Så att man funderar på att man inte tänker att det viktiga är att den pratar med mig. Utan det viktiga är ju att en människa får hjälp.
Mm.
Men man kan ju också vända på det. Och det är ju någonting som jag har rätt mycket kontakt inom psykiatrin. Och jag vet att det pågår också ett samtal inom psykiatrin att Man kan vända på tanken att om man egentligen har, man kanske ofta har både och, men om man egentligen också har då problem med sin andlighet, med att hitta i sitt djup, att kunna möta erfarenheter, känslor som finns inom en, kanske få hjälp av av sin tro. Om man istället då hela tiden går och söker medicinering för allting som känns jobbigt i livet, då får psykiatrin ganska ofta ett problem med att det är det man kan erbjuda människor där man egentligen känner på sig att de här människorna skulle behöva någonting annat än i alla fall bara medicin i den här situationen.
Ja, ja, absolut.
Och jag säger det med all ödmjukhet inför att jag vet att medicin hjälper jättemånga människor, men det finns också ett problem med att människor behöver mer än medicin.
Och ja, medicin kan ju vara väldigt överkonsumerad idag också. Det är väldigt rätt att liksom, men ta typ en klassiker, det är ju att man till exempel bander en liten klassiker, säger att du har jätteont någonstans och åker in på akuten och det du får höra är åka hem Alvedon typ.
Mm.
Det är sådana när man egentligen behöver någon helt annan hjälp. Mm. Liksom. Så medicin är väldigt... Medicin är jättebra som du säger, men det är väldigt rätt för läkare idag, känner jag då, att de säger om en medicin är den enda hjälpen att få. Liksom. Mm.
Ja, precis. Ante, jag måste fråga, var det här den enkla frågan jag skulle fråga?
Nej, nej, nej. Jag känner det. Vi
sån kan, tur har du inte.
Vi kanske diskuterar och snöar upp oss lite.
Det var en väldigt bra fråga.
Ja. Det här med medicin, om jag får också bara hoppa in där.
Kör på
det. Jag själv med mina olika så här, diagnoser, jag går inte på någon medicinort. Men det är att det är jättebra. Vissa behöver ju verkligen det, eller så här, kan vara bra för dem. Men jag är ju sån här att jag tyckte att i första hand så första man försökte få hjälp utan det. Så jag själv personligen då jobbar mycket med det. Jag tar inte ens en, om jag får ont i huvudet, det är ju knappt jag tar en sån Panodil eller Ipren för det liksom. Jag vill verkligen så här försöka ja men naturligt liksom. Mm. Men jag tror att det är olika det där. Jag tror att
Jo, och det är olika om man har olika förutsättningar. För en del är ju medicinen helt livsviktig för att överleva dagen. Men det är klart att det finns en risk ibland om man är så rädd för all form av smärta eller all känsla av att livet kan vara tungt. Så att man väldigt snabbt lindrar allting med medicin. Så är det, kan man ju tänka sig att det är stor risk att man då inte jobbar med sig själv. Eller tar hjälp av andra dimensioner av livet eller människor som finns runt den. Så att man aldrig riktigt får det stöd som man hade kunnat få både inom sig och runt sig. Mm. För att man för snabbt ibland går till medicin. Så kan det vara för en del.
Mm. Absolut. Mm. Okay, alltså, jag har en sista fråga och det är en enkel, tycker jag.
Den har man ju hört förut.
Jag tycker det är en enkel.
Jag tror det, jag kommer aldrig mer lita på det.
Men det är en fråga, alltså, om du kunde förklara lite skillnaden på olika sjukförsamlingar som vi har i Sverige. Liksom. Mm.
Ja, det var ju också en bra fråga. Det finns ju många samfund, om vi då nöjer oss nu med, som jag kan lite bättre, de kristna samfunden. Så om vi backar bandet så hade vi ju det vi kallar för katolska kyrkan. Mm. Som ju dominerade i hela Europa från romarrikets fall. Så alla kyrkor som var tillåtna samfund var en del av den katolska kyrkan. Och sen kom reformationen och ur den växte de protestantiska kyrkorna fram på 1500-1600-talen. Och det är den traditionen som svenska kyrkan kommer ifrån. Men katolska kyrkan finns ju fortfarande i ett stort samfund i Sverige och om jag inte är felinformerad det snabbast växande samfundet i Sverige idag. Sen på 1800-talet, för sen när då så här protestantismen kom lite grann som en protest mot det här dominerande katolska kyrkan. Sen blev ju ganska snart svenska kyrkan en statskyrka och andra samfund blev förbjudna. Så den här dynamiken finns ju ofta. Och först på 1800-talet började ju lättas upp mer. Andra samfund blev tillåtna och då fick vi det vi kallar för frikyrkorörelsen med baptister och pingstvänner och missionsförbundare och så vidare. Så de samfunden finns ju också i Sverige idag och det har utvecklats ur dessa också flera nya samfund. Och skillnaderna har varit större. Om man går tillbaka 100 eller 50 år i tiden så var skillnaderna betydligt större. Både vad det gäller hur man firade gudstjänst och hur man ställde sig i många sådana här frågor som vi diskuterar mycket. Jag har diskuterat mycket i kyrkan och i samhället som synen på homosexualitet eller synen på abort och sådana här ofta ganska laddade frågor. Mitt intryck är att skillnaderna mellan samfund har minskat betydligt. Det finns fortfarande skillnader i hur man tänker kring detta, men inte alls lika utpräglat, utan det är en större, tror jag, ödmjukhet i de här samfunden kring att det finns många sätt att se på de här frågorna, och om man vill göra det med ett liksom kärleksfullt förhållningssätt till människor, då behöver man fundera lite på hur man har ställt sig tidigare. Och,
Ja, precis. För jag är nyfiken, så är det de frågorna, är det diskuterar ni dem i Svenska kyrkan regelbundet med abort och homosexualitet och så?
Ja, regelbundet vet jag inte, men det är klart att diskussionerna förs. De var ju väldigt starka och vanliga då när Svenska kyrkan skulle förhålla sig till frågan om samkönade äktenskap. Ja. Nu är det ganska länge sedan, så att frågan är inte så... Du stöter inte på den diskussionen mycket i Svenska kyrkan, det kan jag inte påstå. Men det är klart, där finns ju människor som tycker på olika sätt. Även om Svenska kyrkan tycker på ett sätt, så de människor som är med i kyrkan kan ju fortfarande ha olika åsikter. Så ibland kan diskussionerna blomma upp, men jag tror man tänker att man är ganska trygg med att man känner att ja, men det här var... Det kändes som rätt inställning att ta. Abortfrågan är ju lite mer komplicerad egentligen, för man pratar ju ofta om man är för eller mot fri abort, men egentligen är det ju mycket mer komplicerat.
Det
handlar ju om synen på fostret, hur man förhåller sig till selektiv abort, och hur lång tid abort ska tillåtas och liksom inom vilka ramar och så vidare. Men att Svenska kyrkan är för möjligheten till säker och laglig abort av omsorg för kvinnan och barnet, och även med kunskap, förståelse om att om man inte har möjlighet till detta, så i praktiken så får man många som åker någon annanstans och gör abort. Och det kan ofta vara väldigt riskabelt. Ungefär så ser man på det. Men tittar man på det i detalj, så är det ju en ganska komplicerad fråga. Och medicinsk etiska rådet diskuterar ju de här sakerna väldigt, väldigt ofta.
Yes. Tänk på det. Alltså, om man tar till exempel din församling, om det skulle komma inom där som har en riktig sån här, ska man säga, en åsikt som kanske inte direkt passar sig, som skulle rent av göra illa människor. Är det ditt jobb som präst då att försöka, vad säger man, bemöta den här människan då, och... jag vet inte, reda den här människan på rätt sätt. Inte rätt sätt, men rätt väg igen.
Oh, den var bra.
Ja.
Jag tyckte den var väldigt spännande bra, får jag säga.
Jag vill säga först att Svenska kyrkan, och jag tycker det är ganska viktigt, man kan få det intrycket ibland, men Svenska kyrkan är ingen åsiktsgemenskap. Alltså, syftet med Svenska kyrkan är inte att vi ska samla människor som tycker så lika som möjligt i alla möjliga frågor. Sen kan det ibland uppstå situationer där saker spetsas till och där de här diskussionerna kommer upp. Och då är det klart, då blir det viktigt vad människor tänker och tycker i de här frågorna. Men i allmänhet går vi inte runt och liksom frågar människor vad de tycker om allt möjligt, utan... Tanken är ju liksom att hålla tron på Jesus och tron på Gud i centrum, och sen så kan människor få ganska många olika åsikter.
No.
Men det är klart att om man har en verksamhet och någon uttrycker sig på ett sätt som är kränkande eller nedsättande eller som gör människor skada helt enkelt, då har alla människor, skulle jag säga, i den situationen ett ansvar för att reagera på det. Det är det grundläggande, och i Svenska kyrkan så har inte prästens uppgift är inte att vara som en bättre människa egentligen och kunna allting bäst i alla avseenden om vad som är rätt och fel i varje situation, utan i Svenska kyrkan är grundsynen att alla människor har ett etiskt ansvar. Så det är därför jag börjar i den änden. Sen är det klart att prästen ändå i en situation ofta är ansvarig på plats. Till exempel nu var jag på konfirmationsläger. Ja. Då är man ju som präst, och vi var två präster där, då är vi särskilt ansvariga för den situationen och för de ungdomarna.
Ja, det är ju barn också.
Ja, och då är det ju barn med också dessutom. Så att det är klart att vi har ett jättestort ansvar att om någon säger något eller gör någonting som vi upplever som skadligt för någon annan eller för den själv, eller så att på ett klokt sätt bemöta det. Jag känner inte till någon situation där vi har behövt säga,
nej,
gå härifrån, du får aldrig komma tillbaka. Men det är klart att man kan få prata väldigt allvarligt med människor.
Ja, jag tänker, det kan jag tänka mig. Ja, det är dumt att bara kasta ut någon. Mm. Det tänker jag är väldigt dumt, men att försöka väger redan om på rätt väg igen, kände jag är mer den vägen man först och främst bör använda.
Ja, och det tycker jag egentligen att jag behöver jättemycket vägledning som präst. Ja, och jag får det, jag är tacksam för man får ibland sådär, oh vad bra du gjorde och sådär, det blir man ju jätteglad. Mm. Men jag är också väldigt tacksam för några gånger när någon har kommit. Du Petter, det där du sa nu, jag fattar ingenting.
Mm.
Då får man ju anledning att fundera på vad var det jag sa egentligen och hur kan jag uttrycka mig så att det blir tydligare. Eller det du sa nu, det blir jag faktiskt väldigt ledsen av.
Mm.
Jag kanske ändå måste säga så nästa gång för att det är så jag tycker. Men bara det här att man får vägledning av andra människors input, både positiv feedback, precis, men ibland också faktiskt tillsägelser, det tror jag vi alla behöver, och
ja,
klart också som konfirmand eller barn eller ungdom så behöver man extra mycket vägledning ofta för att man har inte levt lika länge.
Mm. Absolut. Ja.
Ja, vi
har
på i över en timme.
Ja, jag hade bara liksom det enda som är kvar är om du har något övrigt att tillägga.
Något övrigt att tillägga? Ja. Nej, men det jag skulle vilja säga är att det här är ju andra gången nu jag är med i en podd.
Och det var det sista nu då?
Alltså jag var lite svettig idag. Det var svåra frågor, men jag känner ändå så här att ja, men det här är rätt kul. Alltså. Så om ni någon gång, om ett år eller vad vet jag, känner för att ni vill bjuda in mig igen så...
Ja.
Ja, jag börjar bli lite så här poddexpert.
Ja.
Ja. Om Gud vill så.
Om Gud vill så,
ja,
säger
ja,
du.
Visst. Ja, ja, alltså jag hade inget mer än så.
Men har du någonting du vill annars mer du vill säga, Petter, nu när du är här bland alla som lyssnar?
Okej. Okay. Om jag vänder mig till alla som lyssnar, oavsett man är på eller utanför sociala medier, oavsett man äter eller inte äter medicin, oavsett vem det är som lyssnar, så vill jag gärna säga så här. Jag tror att Gud älskar dig och har ett viktigt uppdrag för dig. Och Gud välsigna dig.
Mm. Mm. Kanon.
Kanon, jättebra.
Ja.
Ja, så du, Anton, du får bara slänga in våra såna här uppgifter där nu också.
Ja, jag orkar knappt prata.
Vi är helt däckade här, vi faller till golvet.
Ja, som i vanlig ordning, glöm inte att följa oss. Spotify, Snacks podcast, alla avsnitt finns där och den här kommer så småningom också komma upp. Och så Facebook Snacks podcast för just där. Och jajamän.
Ja, tack så jättemycket, Petter.
Tack Petter för att du ville komma tillbaka. Ja. Det var jättenice av dig att du ville ställa upp igen. Grymt.
Mitt nöje.
Ja. Tack.
Ja, och ni andra där ute, ha det bra nu.
Ja, ha det gött.
Ja. Hej då.
Bye.